Hej och välkomna till avsnitt 922 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. En konservativ podcast som ni gärna får stödja på swishnummer 070-30-28-95-0. Här följer, idag den 15 september 2019, en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska göra en ny uppdatering om det senaste i USA, så kör igång.
Ja, det finns ju en hel del, men det är väl inga större grejer som har hänt. Men vi kan ju återkomma till några saker. Jerry Nadler, han är ju då i kongressen och han har ju pratat om att göra en impeachment mot Trump under en längre tid nu. Och han erkände faktiskt i en intervju igår, tror jag det var, där han sa att det egentligen är ingen impeachment han är ute efter, utan det här är bara rent politiskt. För att han kan inte göra en impeachment eftersom han inte har Speaker Pelosis stöd bakom sig, helt enkelt. Så det han håller på med rent politiskt bara för att försöka tillfredsställa, vad ska man säga, vänsterextremisterna som gapar och skriker om impeachment. Så att snacken om impeachment nu, det är helt, i princip helt borta. Utan det som vi hör om Nadler, det är bara att det är ett politiskt utspel för att försöka tillfredsställa vänsterextremisterna.
Ja, vi kan säga att Jerry Nadler han är ordförande för representanthusets Judiciary Committee, kan jag säga.
Ja, just det. Men han har ju inte stödet bakom sig för att göra en impeachment, utan det här är bara, vad ska man, ett luftslottsbyggande han håller på med och slösa bort tid egentligen. Ja. En annan sak, ja, förlåt.
Nej, något annat tänkte jag bara säga.
Jo, det finns en hel del som har hänt. Om du minns, för ett drygt år sedan så var ju Brett Kavanaugh uppe för senatsförhör då, i samband med att han då skulle bli eventuell ny HD-domare då, eftersom han blev nominerad av Trump. Och han var då anklagad bland annat då, Blasio Ford.
Ja, och för sexuella trakasserier, kan man säga.
Alltså för sexuella trakasserier, precis. Och advokaten för Blasio Ford, för kvinnan då, som var uppe i senaten också och anklagade honom då för sexuella trakasserier. Hennes advokat nu blev inspelad under en kamera, och det har kommit fram nu under den här inspelningen, finns ju naturligtvis på YouTube nu, där han påpekar att en anledning till att Blasio Ford ville vad ska man säga, försöka nita Kavanaugh, det var för att Blasio Ford är för aborträtt och Kavanaugh är mot abort. Och hon försökte helt enkelt, enligt advokaten, det kan ni googla upp och titta efter om ni vill som lyssnar, va? Men det finns på YouTube med. Men det var att hon var arg för att Kavanaugh då är en abortmotståndare, och hon ville helt enkelt försöka nita, gå efter honom på något sätt. Så att det här var rent politiskt, inte bara politiskt, men det är stort politiskt, det ligger bakom det här, därför att som sagt var, abortfrågan är ganska het just nu i USA, och det visar sig att det passar ganska bra för Blasio Ford att ta upp det. Så att det blev ännu mer fulspelande hela.
Ja, verkligen. Jag läste faktiskt någonstans, jag tror att det var bara en rubrik, jag tror att New York Times skrev om att det är fler kvinnor som kommer fram, och alltså även efterhand nu alltså, och de gjorde någon story om det här, och då hittade de fler som hade anklagat honom för sexuella trakasserier, men jag har inte läst så mycket om det, men det står i New York Times om det här idag faktiskt. Kan jag bara...
Ja, men det här är bara ren smörja, alltså. New York Times har ju, den ena gången efter de andra så håller de ju på att publicera helt enkelt felaktiga saker och rena lögner. Alltså, senast var det igår, de tweetade ut någonting om Brett Kavanaugh som de sen raderade och sen bad om ursäkt över. Där New York Times minimerar sexuella trakasserier. De sa att det här kan vara, sexuella trakasserier kanske är fun and games, tror jag de kallar det för på sitt tweet. Så att New York Times har tappat trovärdigheten helt.
Ja, jag kan ta ett ämne då, och det är så här att Kalifornien, delstaten Kalifornien, de har erkänt Seyfo, alltså det här folkmordet som ottomanerna, turkarna, utsatte kristna minoriteter för i slutet av första världskriget, alltså för ungefär 100 år sedan nu. Och ja, man har officiellt erkänt folkmordet 1915, och det är en ganska stor sak. Sverige har inte erkänt det här folkmordet, och över 2 miljoner personer vart mördade av ottomanerna här, och det är stort och viktigt att Kalifornien gör det ändå som en stor delstat i USA. Jag tror inte USAs federala regering har gjort det än, men jag hoppas att det går åt det hållet. Men det här är en stor sak i alla fall för alla som är intresserade av förföljda kristna.
Om jag inte minns fel, jag kanske har helt fel, men när jag hörde om det där så läste jag någonstans att det finns ett antal delstater som redan har erkänt det folkmordet i USA. Att det är en stor grej nu är bara för att det är Kalifornien, vilket är den största delstaten, men jag är inte 100% säker, men om jag minns rätt så läste jag just om att det var typ 20 delstater redan som har erkänt det där. Men jag behöver gå tillbaka och dubbelkolla det innan jag säger att det är så som har skett. Men det är i alla fall det
som
jag tror det.
Ja, nu har det skett i Kalifornien också, men något annat då?
Ja, Mexiko ser allt färre illegala migranter som strömmar igenom Mexiko. Det har ju med att signalpolitiken som Trump har nu etablerat, den fungerar väldigt väl. Och så det är ju bra. Och Donald, för att prata om Donald Trump här, så vann han en storseger i högsta domstolen igen angående migration. Han vill ju då, han har ju stiftat då en, vad ska man säga, en executive order där han ville skicka tillbaka då migranter som är från Latinamerika som tar sig igenom Mexiko och kommer till amerikanska gränsen. Trump vill skicka tillbaka dem till Mexiko, så de måste söka asyl i Mexiko, för Mexiko är det första landet de kommer till, va? Och sen så var det en domstol i Kalifornien som sa att nej, så får man inte göra. Kommer de igenom Mexiko och hamnar i USA, då har de rätt att söka asyl i USA. Men högsta domstolen skickar nu tillbaka ärendet till lägre domstolar och sa att det här var en felbedömning, gå tillbaka och titta igenom det här igen. Vilket är en temporär storseger för Trump, för nu kan han skicka tillbaka dem till Mexiko igen, vilket betyder att 75-80% av personerna kommer hamna i Mexiko och söka asyl istället för att komma till USA. Och sen, även om då den lägre domstolen har rätt till att hålla fast vid sitt beslut och återkomma till Trump igen och säga att nej, du får inte göra så här. Pressen är nu jättestor att lägre domstolen kommer att ändra beslutet och säga att oj, vi gjorde fel. För högsta domstolen har sagt att vi ska gå tillbaka och titta på det här igen. Och när högsta domstolen säger det, så betyder det generellt och i princip alltid att ni gjorde en felbedömning. Gå tillbaka och ändra beslutet helt enkelt.
Just det.
Så att, bra för Trump. Amerikanska migrationsverket har gått ut och sagt att de ska nu bygga under närmsta året. Ska de bygga då, har de fått pengar och resurser och kommer att kunna bygga 75 mil, tror jag det var, av barriär mellan Mexiko och USA. Så att barriärbygget mellan Mexiko och USA pågår för fulla muggar, oavsett vad det står i svensk media. De bygger flera kilometer om dagen. Så det är på gång.
Ja, jag kan komma in med ett annat ämne också. Det håller ju på att bli, alltså konflikten med Iran håller ju på att trappas upp mellan USA och Iran och även USA, Israel och Saudiarabien som står på samma sida här då mot Iran. Och i lördag så vart några saudiska oljefaciliteter attackerade och de ansvariga, det är Houthi-rebellerna i Yemen och de är uppbackade av Iran och USAs utrikesminister då, Mike Pompeo, han var väldigt tydlig med att det är Iran som ligger bakom de här attackerna på Saudiarabiens oljebaser då. Och det här kommer förmodligen att minska den globala oljeleveransen med 5% och ja, det är en ganska hög siffra. Och ja, Pompeo lägger skulden på Iran för det här då.
Jag läste faktiskt att Saudiarabien sa att de kommer att börja ta från sina reserver tills de har byggt upp det redan. Och att de inte, enligt Saudiarabien så kommer det inte att påverka oljeflödet helt enkelt. Utan det kommer att ligga kvar, för de kommer att ta av sina reserver. Sen får vi se hur det sker i praktiken faktiskt. Det vet vi inte. Men på tal om Iran där då, så Iran har ju naturligtvis sagt att det är USA som har helt fel. Och USA ljuger att de har ingenting. Utan de skyllde på några rebeller i Yemen, tror jag det var. Hutus eller vad de heter, kommer jag inte ihåg. Men de skyllde på några rebeller. Och det är väl klassisk stil, men vi vet ju inte riktigt vad som är sant med det hela. Men det verkar som att Iran har börjat trappa upp sina attacker nu. De har ju gjort små attacker mot saudiarabiska oljefält och så vidare förut, men det här var det absolut den största. Men nu är det ju frågan om hur kommer Saudiarabien att reagera på det här?
Och det är inget snack om att alltså Trump har ju återinfört sanktioner då, efter att han rev upp det här Iranavtalet som Obama införde och det är inget snack om att de här sanktionerna biter och förmodligen så är det därför som anser jag att Iran håller på som de gör. De vill nu provocera fram en situation där västvärlden helt enkelt ställs inför valet krig eller att på något sätt lätta sanktionerna. Och Iran hoppas ju inte på krig utan de hoppas då på att sanktionerna ska lätta såklart. Så att ja, vi får se vad som händer.
Och sen är det frågan också om hur Ryssland ställer sig till det hela, för att de har ju också en viktig roll och röst. Och de stödjer väl Iran lite grann, kan man väl säga. Så att,
Visst är det så. Ja, nej, vi får se. Ja, men fler ämnen.
Dianne Feinstein, en senator från Kalifornien, har gett sitt stöd till Joe Biden i det demokratiska presidentvalsracet. Och det är väl en väldigt stor endorsement som Biden får då, eftersom nu har vi till exempel Nancy Pelosi.
Kamala Harris
Ja,
kommer ju från Kalifornien och
hon precis.
hon fick det inte.
Hon fick det inte, va? Så att sannolikheten nu att Biden får en liten skjuts ökar väl nu, i alla fall i Kalifornien. Så vi får se hur det slutar. Och så Andrew McCabe, han som var före detta FBI-chef då och blev sparkad av Trump för att ha varit med och myglat och med andra ord gjort massa regelbrott då. Vilket alltså James Comey var inblandad i. Department of Justice, alltså justitiedepartementet, har nu gjort en criminal indictment. Med andra ord, de vill väcka kriminellt åtal mot Andrew McCabe för att ha begått lagbrott. Så det ska bli intressant att följa. Om han blir fälld för det, då vet vi ju att FBI har helt enkelt brutit mot lagen. Inte bara som James Comey då, brutit mot regler, utan även brutit mot lagen. För att försöka stoppa, förhindra och sabotera för Donald Trump. Så det här är mycket allvarligt. Och det är någonting som svensk media sannolikt inte kommer att direkt upp speciellt mycket, tror jag.
En annan sak som är intressant var att Condoleezza Rice, som var utrikesminister under George W. Bush och som är en av mina absoluta favoritpolitiker, hon intervjuades på Fox News häromdagen och det handlade egentligen om hennes nya bok. Men hon fick en fråga också om Ryssland och utredningen och i vilken mån Ryssland hade gett Trump seger. Hon sa att Ryssland har inte alls gett Trump seger, utan det är bara nonsens ungefär.
Precis. Jag tror inte det var Fox News, det var NBC om jag inte minns fel.
Det kanske var både och. Jag tror hon är ute på någon turné och finns överallt och pratar i tv.
Därför att hon gav NBC en rejäl känga helt enkelt. Därför hon sa, hon fick samma fråga av NBC och hon sa till NBC-reporten så här, att det du gör, det är att du minimerar amerikanska folkets och väljarnas vilja och deras röst. Det du säger är att det amerikanerna röstar på under valet spelar ingen roll, därför att det var ryssarna som avgjorde rike i fall. Så att hon skällde ut NBC-reporten för att helt enkelt minimera och säga att väljarna inte röstade, utan det var ryssarna som stod till att de var inte skedde vid valurnan. Hon var väldigt, väldigt bra.
Väldigt bra, väldigt hårt. Och då kan vi påminna oss som lyssnar om att Condoleezza Rice är en Rysslands expert. Hon hade kalla kriget som sitt specialområde när hon pluggade på vart hon var någonstans. Och hon kan tala ryska till och med flytande. Så att hon kan allt om Ryssland. Så att om hon säger så vet hon vad hon talar om, kan man säga.
Ja, absolut. Absolut. Och det är också, men det är ju samma med vänsterliberalerna. Man vill ju inte erkänna nu att det kanske var människor som vid valurnan som röstade fram Donald Trump, utan det var ryssarna som vann valet, utan det var inte amerikanerna som gick och valde efter egen vilja, utan vi personer som mig själv var enligt vänsterliberal media hjärntvättade av rysk media att rösta på Donald Trump.
Ja. Sen kan man säga så här att USA vet ju, alltså vi vet att Ryssland har försökt infiltrera USAs system, så är det, men det betyder inte att de har liksom påverkat så att Trump skulle vinna, så att det är två skilda saker, det är viktigt att betona det. Alltså Ryssland försöker infiltrera USA, så är det, men de styr inte de amerikanska valen.
Precis, och det är också viktigt att nämna också att okej, det var mycket fake news som var ute i media, som till exempel rysk media var ute eller ut och falska nyheter och allting. Men å andra sidan så är ju faktiskt den amerikanska vänsterliberala medien, till exempel New York Times, Washington Post, CNN och så vidare och så vidare och så vidare, den är ju ännu mer inblandad i att försöka påverka valen mot Donald Trump till vänster, till demokraternas fördel. Så vi ska prata om att någonting försöker påverka amerikanska val. Den största påverkan mot på amerikanska val som sker just nu och har gjort de senaste åren, även då tidigare under Bush med, till exempel W. Bush, det var ju att vänsterliberal media, de stora mediebolagen, är emot republikanerna och för demokraterna och försöker påverka valen genom sina missledande rapporteringar.
Visst är det så. Vi kan ta en annan nyhet, och det är att Osama bin Laden, som då ledde Al-Qaida och som stod bakom 9/11-attacken, hans son har ju fått en ledande roll i Al-Qaida sedan dess, och hans son Hamza bin Laden, han har blivit dödad av amerikanska specialstyrkor i en operation som Trump berättade om bara häromdagen faktiskt. Så att Osama bin Ladens son Hamza bin Laden, han är nu dödad av USA, och det är också en seger i det här, vad ska man säga för någonting, ja, i det här långa kriget mot terrorismen, kan man säga. Den som är kvar, det är al-Zawahiri, den stora ideologen, han lever fortfarande, men Hamza bin Laden är död.
Ja, och jag hörde ett par analyser om det där, och en sak är att han hade ett symbolvärde för, eftersom han då var bin Ladens son, så att symbolen bin Ladens son är nu borta, så att den symboliken har försvunnit, men även då han var tydligen med i många strategiska planeringar för terrorism, och den liksom hans strategiska expertis har försvunnit nu också, va. Nackdelen är väl då att man kan väl säga att man har sagt att det kanske kommer att ske fler försök till terrorism nu under den närmsta tiden, just för att man vill hämnas.
Så kan det vara. Vi kan också säga att Hamza bin Laden, han var en predikant precis som sin far då. Han predikade mycket så här att göra attacker mot USA och så vidare. Så att han var inte bara någon som gjorde bomber, utan han var en ideologisk inspiratör också. Lite grann som många andra av de här högre Al-Qaida-ledarna. Ja, något mer?
Ja, vi kan nämna att demokraterna för några dagar, ett par veckor sedan, pratade om att de ville börja impeach Mike Pence. Vicepresidenten, därför att Mike Pence, hans familj, det här är så otroligt löjligt. Det finns ingen gräns för hur löjliga de har blivit. Alltså Mike Pence familj, hans fru och barn och vad det nu var, de var i Skottland på semester. Och de hade tydligen tagit in på Donald Trumps hotell. Mike Pence åkte över för att spendera några dagar med sin familj i Skottland. Och han bodde över i Donald Trumps hotell för att det var där familjen bodde helt enkelt. Va? Det var en privat semester. Demokraterna började gapa och skrika om att oj, Mike Pence nu inblandade i korruption därför att han håller på att stödja Donald Trumps hotell och nu går skattepengar till hotellen och Mike Pence inblandade i en slags ekonomisk härva där med bakom ryggen på staten och så vidare och så vidare. Och han har inte brutit mot några regler eller någonting utan han bara åkte och besökte sin familj. Men demokraterna började omedelbart skrika om att nu ska han bli impeached. Men det gapet har försvunnit nu, men det var liksom deras första reaktion. Han måste bli impeached nu. Och det visar ju hur desperata demokraterna är.
Ja, verkligen, verkligen. En annan sak som jag tror att du kan mer om än jag, eller vi har pratat om det här förut, men nu har det hänt någonting, och det är att skådespelerskan Felicia Huffman, hon har blivit dömd till fängelse, och det beror på för att hon har försökt muta en skola att ta in hennes dotter, och det här är något
hon
jag
har
vet
inte försökt,
att,
hon har gjort det.
Hon har gjort det, ja, hon har gjort det, absolut, ja. Du kan ha bättre än jag, så berätta.
Det är många nu, det har visat sig att många vänsterliberala skådespelare då, och känner inte bara skådespelare utan kändisar, och de är vänsterliberala hela bunten. De har deras barn, det finns universitet i USA som är väldigt populära bland kändisar, bland annat University of Southern California som ligger i Los Angeles, ett privat, väldigt dyrt universitet som är svårt att komma in i. Och många kändisar då vill ha in sina ungar där, därför att då får de chansen att skryta om sina barn, att de är intagna på Southern California, universitetet där, va? Och då har de då mutat och betalt, inte bara universitet, de har mutat och betalt andra personer för att ta, du vet det här standardprov man tar i högskoleprovet. Det finns högskoleprov i USA med. Då har de anställt andra människor och fuskat så att andra personer har tagit högskoleprovet för deras barn och fått massa pengar för det. Felicia Huffman, hon betalar $15,000 för att någon annan skulle ta högskoleprovet åt sin dotter. För att hon skulle klara gränsen för att ta sig in. Sen finns det en annan person, hon heter, nu kommer jag inte, nu tappar jag bort namnet på det, men hon är också uppe i domstol nu. Hon är en känd skådespelare från såna här från filmer och tv-serier. Hon betalar $500,000 för att muta. Hennes dotter höll inte på med någon idrott överhuvudtaget i liksom high school eller någonting, gymnasiet. Kanske bara mest på skoj, men hon lyckades muta någon tränare för jag tror det var roddlag eller simlaget eller någonting. En tränare för idrottslag att rekrytera dottern och göra henne som del av laget, och han tog då $500,000 som betalning för att han skulle då rekrytera dottern så att hon skulle bli med i idrottslaget för att kunna komma in på universitetet, va? Och det är ett väldigt, väldigt allvarligt brott, och det här är bara ett par exempel. Det är en hel rad personer som står uppradade nu för att bli åtalade för det där, och Felicia Huffman, hon fick 2 veckor i fängelse av det hela, och hennes brott ses som ganska lindrigt, ganska lågt. Många av de andra personerna har ett mycket grövre brott, så det här är nog, många av de här skådisarna och kändisarna nu kommer nog sitta i finkan under några dagar och veckor och månader faktiskt över det här, så det är en stor skandal. Sånt här har vänsterliberala Hollywoodstjärnor hållit på med under väldigt lång tid, men det har justitiedepartementet i USA, vad ska man säga, under de senaste åren, tyvärr under Obama då, vad ska man säga, vänt ryggen till, men nu har de fått nog helt enkelt. Jag tror att Trumps justitiedepartement ser mer allvarligt på sådana här saker, att vänsterliberala Hollywoodstjärnor, som naturligtvis hatar honom då naturligtvis, ska inte åka gräddfil bara för att de råkar vara rika Hollywoodstjärnor.
Man kan avsluta med en liten komisk twist på det här. Man kan säga att hon är riktigt Desperate Housewife, för hon var med i den serien nämligen. Hon är mest känd från den serien Desperate Housewife som gick mellan, såg inte den mer än något enstaka avsnitt,
inte, men
den var jättestor och gick mellan 2004 och 2012, och där var hon väldigt viktig som skådis. Fler saker.
Jag berättade för ett par veckor senast vid en uppdatering, så var det ju en svart amerikansk skådespelare, nu minns jag inte namnet så här rakt av, men som hade övergett det demokratiska partiet på grund av hyckleriet, om du minns det.
Ja, lite bra.
Han var skådespelare för Grey's Anatomy.
Ja, just det.
Ytterligare en skådespelare nu, Kirstie Alley, som har varit med i en hel del filmer och ser tv-serier genom åren. Hon gjorde ett tweet häromdagen där hon gav Hollywood-etablissemanget en rejäl känga. Hon sa att de är bara ett massa hycklare, de bara håller på och hycklar. Hela Hollywood är ett enda stort hyckleri. Så hon gav dem en rejäl känga. Så att det börjar komma fram mer och mer personer nu som har fått nog av hyckleriet bland de här Hollywood-stjärnorna nu. Att de pratar om att vi är så toleranta och så vidare och så vidare. Va? Men det är en massa hycklare helt enkelt. Och det är precis samma i Sverige.
Ja. Ja,
fast i
verkligen.
mindre skala.
Ja, visst är det så. Det var ju en debatt, Demokraterna hade ju sin primärvalsdebatt häromdagen då jag såg ju den och poddade om den, men jag tänkte bara fråga dig, en sak som jag tyckte var intressant, det var att Beto O'Rourke, han sa att we're coming for your guns, sa han. Vi ska ta era vapen, sa han väldigt uttryckligen, nästan mer uttryckligen än han någonsin har gjort. Och jag kan bara fråga, alltså det budskapet, alltså kan man vinna någonstans på det budskapet?
Nej, absolut inte. Han har skjutit sig själv i foten och skjutit det demokratiska partiet i foten. Därför att han säger att vi som stat kommer nu börja konfiskera vapen och det är folk livrädda för. Det är bokstavligen, när folk ser framför sig Nazisttyskland och kommunismen och fascismen och liksom så kommer att springa och banka ner dörren vid huset och promenera rakt in och ska beslagta dina vapen helt enkelt. Utan vanliga vänsterextremisterna tycker ju det är toppen, men de moderata, de normala demokraterna, vilket är majoriteten, med andra ord Joe Bidens väljare om man säger så, de som stödjer Biden de normala, till och med de under Obama, normala demokrater under Obama är livrädda för det där. De kommer inte att ställa på det där.
Nej, exakt. Och varför jag frågar det har inte att göra med att vi behöver någon valanalys, utan jag vill bara liksom förmedla att amerikaner, för det där lät så, tittar man på det där och är helt svenskt, då låter det, vilken bra kandidat, för självklart ungefär, men jag menar, det där är oerhört brännande att säga så i USA, det mesta är
Jag såg
USA.
någon, några opinionsundersökningar efter det där. Och jag minns inte exakta siffrorna, men majoriteten av demokraterna var emot det där. Och stora majoriteten av oberoende väljare, independents, var också emot det där. Så
Ja.
att inte nog med att han har väldigt få personer bakom sig, förutom vänsterextremisterna.
Ja, verkligen. En annan sak jag kan säga innan du går vidare, det är att Greta Thunberg, hon är i USA nu, hon seglade dit och hon var, jag tror igår eller häromdagen i alla fall, så var hon på The Daily Show och där
Ja, just
pratade
det.
hon om vikten av att hon får ju ändå lite, alltså, lite utrymme. Det är inte så att det är flera hundratusen som kommer att lyssna på henne, men hon får synas i tv och sånt. Och där pratade hon om att i Europa, så i Sverige och Europa, så är det här självklart, det här med liksom vad som är vetenskapligt sant eller inte. Så hon kände väl lite grann att i USA är inte det här lika, det är liksom, det är inte samma genklang i USA, vad verkar hon ha upptäckt. Och det tyckte jag var intressant, och det är till USAs fördel skulle jag vilja säga. Men ja, det var bara det jag ville kasta in där.
Ja, jag tänkte nämna då att snart kommer ju vintern, så jag är inte övertygad om att, och det finns, amerikanerna är intresserade av mycket annat också, utan jag tror att medelsvensson, även demokrater, är väldigt ointresserade av Greta Thunberg om hon står utanför Vita huset helt enkelt. Och sen när vintern kommer det blir snö och kallt och folk bryr sig helt enkelt inte om det, utan hon kommer att få lite medieuppmärksamhet bland extremistmedia här och där, men vad ska man säga, generella personer, jag har inte sett någonting, jag följer media hyfsat, jag ser ingenting om henne i media här överhuvudtaget.
Nej, jag kan säga en sak till också. När hon stod utanför Vita huset, det var rätt roligt. Jag gjorde en meme, en bild på,
Jag
som jag
såg
la på
den.
Facebook, ja. Och då var det så här att hon var utanför då, och så hade, jag tror att SVT hade, eller om det var någon tidning, hade en rubrik där det stod Greta Thunberg på plats vid Vita huset, demonstrerar vid Trumps farstukvist, stod det då på de svenska nyheterna. Sen kunde man samtidigt läsa, jag tror inte alls att Trump överhuvudtaget la märke till henne, men samtidigt så la Trump ut en grej på Facebook, och det stod så här: want to win the free MAGA hat. Och sen så förklarar han att man ska skicka in en selfie av sig själv när man dricker ett Trump-sugrör ungefär. Och då kan man vinna en free Make America Great Again-keps. Och jag tyckte att det var så kul. Alltså, hon stod där utanför och pratade om klimatet och Trump skickar ut ett meddelande. Vill ni vinna en free liksom, mega-keps? Ja.
Ja, visst. Jag tror faktiskt att
Det,
för
men det är en
hennes
skön,
skull.
det är en skön avslappnad inställning. Därför att jag menar, i Sverige
Precis.
då är det bara, åh Greta, där är du liksom. Vi måste fota dig, du måste synas. Och Trump, han kunde inte bry sig mindre. Och det är det jag tycker är så skönt.
Precis. Jag tror att Greta Thunberg kommer att ha mycket större konkurrens för medieutrymme. Och amerikanerna som jag nämnde, jag tror inte man bryr sig lika mycket om henne, utan jag tror att hon har blivit en kultfigur i Sverige som är på något sätt större än Jesus. Och jag tror många amerikaner helt enkelt har intresse av andra personer, inklusive Jesus, den riktiga Jesus helt enkelt. Att Greta Thunberg kommer att bli en parentes i bästa fall och kommer på något sätt att försvinna i mängden. För det finns så mycket man kan titta på och lyssna på här. I Sverige så pumpas hon upp då som att hon är den enda som nu betyder någonting för någon, för hela världen. Men det funkar inte så här.
Nej, visst. Flera ämnen.
Jag tänkte nämna att Rahm Emanuel, som var Barack Obamas före detta, han var ju i
Stabschef.
Barack Obamas stabschef, ja, precis, precis, och Eric Holden, båda som var Obamas
Justitieminister.
justitieminister, ja, precis, båda de har idiotförklarat demokraternas stora sväng till vänsterextremismen genom till exempel att säga att den här universal healthcare, Medicare for all och allt det där, de säger att det är rent idioti, alltså att det kommer bara gynna republikanerna och Donald Trump. Så att två väldigt framstående demokrater, Rahm Emanuel är för mig en vänsterextremist i mångt och mycket, va? Men till och med han har sagt att det demokratiska partiet och framförallt alla kandidaterna utom Joe Biden är alldeles för mycket vänster för USA.
Just det.
Och det säger en hel del faktiskt. Mm. Och Eric Holden, han var helt förskräckt. Han sa att herregud, jag såg en intervju nyligen, han var ju förskräckt över att de demokratiska presidentkandidaterna nu, de förkastar ju till och med Barack Obama för att vara på något slags nästan högerextremist. Han var ju förskräckt över att herregud, vart är partiet på väg, va? Mm. När man till och med förkastar Obamas politik som för mycket mitten eller höger.
Mm. Ja, men verkligen, och det vi har sett, Joe Biden har gjort sig själv till Obamas främsta liksom talesperson i det här valet, och alla attackerar honom ungefär. Så att,
men det var också att förstå att den majoriteten av oberoende väljare och demokrater är faktiskt mycket närmare Joe Biden än de är Bernie Sanders och Elizabeth Warren.
Mm.
Så att jag skulle gissa på att om demokraterna vill slå Donald Trump, vilket huvudmålet i princip för demokrater borde vara, va, då måste man ta Joe Biden. För han är den enda som jag tror har chansen, och han har en stor sannolikhet att slå Donald Trump. Det är ingen snack om det. Men om de kommer upp med Elizabeth Warren eller Bernie Sanders, va, då folk är livrädda för det, kommer ju Trump kommer utnyttja det genom att det här är socialister som vill ta era vapen, som vill ta era pengar, som vill höja skatterna och så vidare, va. Folk är livrädda, framförallt normala medelsvenskar som är demokrater, som jag har varit i många år.
Mm. Ja, verkligen. Fler ämnen?
Ja, vi kan ju ta upp att CIA för ovanlighetens skull, väldigt sällan går CIA ut och kommenterar på medieuppgifter, men CNN publicerade en helt fel historia alldeles för några dagar sedan om Ryssland och Trump och så vidare, va. Så CIA gick ut och dementerade och sa att det var en smörja som de publicerade. Och det är väldigt, väldigt ovanligt att CIA normalt säger ingenting om vad ska man säga, om medierapporteringar, va. Men de ansåg att det var en så stor felaktighet i sak. Och det var inte bara fel, det handlade om att CNN anklagade Donald Trump för att ha läckt information om en spion i Ryssland som var en spion och högt uppsatt i Rysslands regering faktiskt. Så USA hade lyckats infiltrera Rysslands regering. Alldeles nyligen kom det fram och namnet på den där spionen kom fram. CNN anklagade Donald Trump att det var Donald Trumps fel att han äventyrar den här spionens liv. Men CIA sa rakt, och det stämmer absolut inte alls. Tvärtom, det är ni i media, i CNN, som har gått ut och har äventyrat livet för den här personen nu genom att ni har publicerat lögnaktiga, felaktiga uppgifter som inte alls stämmer med det som CIA egentligen har gjort och vet.
Mycket intressant. Ja, nej, verkligen, för jag läste den artikeln också, och det var ju verkligen att det är Trumps fel. Trump som pratar bredvid Precis. Munnen och pratar för mycket, du vet.
Precis. Ja. Till och med New York Times gick ut och sa att det här var väldigt oansvarigt och felaktiga uppgifter, va. Och det här visar igen att vänsterliberal media inte dubbelkollar och trippelkollar sina källor. De följer inte regelverket som finns för media här i USA. De skippar helt enkelt regelverket i syfte för att de helt enkelt vill nita Donald Trump. Man bryr sig inte om etik, man bryr sig inte om det regelverk, man vill bara nita någon. Och då istället så framkommer det en amerikansk spion som är högt uppsatt i den ryska regeringen, som hans namn kommer ut. Så nu har liksom nu har USA tappat en högt uppsatt spion.
Ja, verkligen. Och på tal om det så kan jag säga också. Ja, okej. Och det finns en annan historia också som är lite halvaktuell där, och det är att det fanns ju en annan CIA-agent som heter Valerie Plame, som var,
ja, just det.
Hon var i kriget mot terrorismen, var hon ganska viktig, yep. Men hennes identitet läcktes 2003 tror jag, eller 2002, och hon och hennes make Joe Wilson, de skyllde på George W. Bush-administrationen, därför att Joe Wilson var väldigt kritisk mot Irakkriget och så, och då menar de att det är de som har försökt förstöra min karriär då, genom att läcka min frus hemliga CIA-identitet. Och så var det inte, men de här drev på en jättehetskampanj mot Bush, och Karl Rove vart utbränd och han fick spendera flera år med att försvara sig mot olika anklagelser då. Så fick man veta i efterhand att den som hade läckt namnet, det var Richard Armitage, som jobbade åt Colin Powell, den här mer moderata personen då i Bush-administrationen. Men det som fälldes för det här, det var Scooter Libby som jobbade åt vicepresident Dick Cheney, och alla republikaner som hängde med då och gillade republikanerna då avskyr verkligen Valerie Plame för det hon gjorde. Men hur som helst, hon kandiderar till kongressen nu från, jag tror att det är något kongressdistrikt i New Mexico, och hon har släppt en video på YouTube som heter Undercover, heter hennes kampanjvideo. Men det här är ingen person jag stöder, inte alls, och en sak man har kritiserat henne för, det är att hon förmodligen illegalt använder CIA's seal, därför att hon har varit CIA-agent och hon vill pusha det i videon, och så använder hon CIA's seal. Men enligt vad jag läser så får man inte göra det, därför att hon är ju inte CIA-agent nu, och det här är inte CIA's liksom, de står inte bakom hennes ad liksom. Så att, ja, vi får se vart det här slutar. Men det var också en sån här sidospionhistoria där. Något mer?
Jag tänkte vi kan prata lite. Jag nämnde förra podden att vi pratade om att det finns ett amnestilän i Maryland där det har skett väldigt många, jag tror det var fem, de senaste månaderna har det varit fem våldtäkter som begångna av illegala invandrare. Nu har det tydligen skett tre till. Så att de har ett stort problem där med illegala invandrare som begår våldtäkter då i det länet, och det blir mer och mer och mer uppenbart att det här inte fungerar. En senator, Tom Tillis från North Carolina, republikansk senator, har nu lagt fram en bill, en motion, där han helt enkelt vill att människor ska kunna stämma i domstol, amnestistäder, amnestilän, amnestidelstater, för brott som illegala invandrare har begått, där delstaten eller staden eller länet har skyddat den illegala invandraren från att bli deporterad. Just och sagt att det är politikerna i det amnestiområdet som är ansvariga för brotten som den illegala invandraren har begått, om de har skyddat den mot den här ICE då. Så det är i alla fall, förhoppningsvis kommer den att gå igenom. Vi får se hur det slutar, men det är i alla fall på rätt väg. Och vi kan ju också nämna att Donald Trump vill ytterligare sänka asyltaket till eventuellt noll asylanter som ska komma till USA. Anledningen till att det är, jag tror det är 900 000 asylfall som ligger på hög nu hos Migrationsverket i USA. Och han vill helt enkelt att de ska behöva gå igenom alla de asylfallen innan de börjar ta emot nya. Och vi kommer nog få reda på det inom, eftersom det här fiscal year, federal government fiscal year, federala myndigheternas år slutar 30 september. Och om Trump ska då sänka taket så måste han göra det innan 30 september så det kan gå i effekt 1 oktober.
Just det.
Så det kan vara värt att nämna också.
Jag kan säga bara slänga in en sak, alltså fotboll, alltså vanlig europeisk fotboll, soccer, det har blivit väldigt stort i USA på senare år, och jag läser här i en artikel i City Journal att USAs Major League Soccer, de har beslutat att förbjuda politiska budskap bland publiken, bland fans och sådana här, alltså inga så här politiska budskap på bands och banners och liknande, och inte heller sexism och homofobi och liknande, utan man får heja på sportlagen men inte liksom använda sportarenorna för att förmedla politik ungefär. Och jag tror att en orsak är att man vill undvika de här, alltså huligangrejerna som finns i Europa men som inte finns i USA. Man vill inte få det till USA, och då vill man hålla sporten icke-politisk. Och nu har jag bara läst lite snabbt om det här, men jag tycker det verkar väldigt sunt i alla fall.
Ja, jag tror faktiskt det hade att göra med att det var en match, jag tror det var Seattle, Washington, det var någon person som drog upp en stor banderoll där det stod MAGA Trump 2020 eller något sånt där, va? Och det blev lite bråk på läktaren och så vidare, folk blev förbaskade. Så utan om det hade stått istället Bernie Sanders 2020 tror jag inte Major League Soccer hade gjort någonting åt, utan jag tror att det hade att göra med att det var just för att budskapet var positivt om Donald Trump. Så jag tror det är hyckleri här i frågan om, helt enkelt, va?
Ja, men tycker du att det är en sund policy att ha det så, att om det appliceras rättvist?
Ja, så här, man kan ju först och främst säga så här, yttrandefriheten inskränks ju då, så att man kan ju ifrågasätta om man verkligen kan göra så. Kan verkligen en fotbollsliga då, oavsett vad det är för sport, kan en sportliga stoppa mig från att ha på mig en caps där det står Donald Trump eller Bernie Sanders eller vad det nu är när
Ja,
jag
det
går in
är
på en match,
sant.
va? Och det har ju med yttrandefrihet att göra. Så principiellt sett så förstör man ju för yttrandefriheten, va? Så det har jag ju helt emot. Däremot tror jag det är bra för klimatet på läktaren om det inte är några politiska budskap. Så man tror man måste tänka på läktarklimatet och yttrandefriheten, va? Så att jag själv tycker att det vore ju bra om inga politiska budskap skedde på läktaren, utan folk går dit och tittar på sport, hejar på det sportlag. Men samtidigt är det extremt svårt, om inte ens omöjligt, i USA att stoppa människor från att ha politiska budskap på en tröja eller en keps eller någonting när de går in på en match. Så det finns en juridisk och en, vad ska man säga, en läktarklimatsfråga i det hela. Sen är frågan
Jag
vilken man
håller helt
väljer.
med om att man måste få vara klädd hur man vill, men jag tror att det här handlar mer om liksom skyltar och sånt här, tror jag faktiskt.
Ja,
Men,
ja. Ja, vi får se hur det slutar.
ja.
Jag tänkte också bara nämna snabbt att en illegal invandrare i Kalifornien är nu anhållen efter att ha skjutit en polisman. Och den illegala invandraren, det var i Sacramento, Kalifornien, den lille, och nu återkommer det samma gamla problem. Kalifornien är ju en amnestidelstat. Och polisen i Kalifornien hade haffat den här illegala invandraren förut för massa grova brott, men de vägrade lämna ut dem till ICE för utvisning. Och nu slutar det med att han sköt en polisman häromdagen. Igen och igen och igen ser vi de här förbaskade problemen med amnestidelstaterna. När vanliga människor utsatts för massa brott, när de visste om att det här var en illegal invandrare som är en brottsling som borde utvisas, men vi ska skydda den. Vilket gör att man äventyrar och helt enkelt förstör liv för vanliga människor.
Ja, precis som i Sverige. Alltså man sätter de här
Precis som i Sverige.
illegala framför vanliga medborgare och det är helt, ja, helt upp och nervänt. Så att,
Japp.
ja, vänsterliberal politik. Ja, jättebra. Har vi några fler saker eller bör vi nå slutet?
Nej, jag tror ungefär att det var det jag hade med min lista faktiskt.
Ja, okej, men suveränt. Tack Björn.
Ja, tack så mycket.
Det var avsnitt 922 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som önskar ge det perspektiv som svensk media inte ger. Stöd mottages tacksamt. Swisha till 070 30 28 95 0 eller gå in på hemsidan och stöd via PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.